Med tre företagstjänst, tre växel kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hej allihopa och varmt välkomna till vår podcast Kulturbarnen. Tillbaka efter ett litet påskuppehåll med mig, Ida Tirén, författare och kulturjournalist.
Och med mig, Pontus de Wolf, musikproducent och iPhone-ornitolog.
Varmt välkomna.
Välkomna. Spännande.
Nu är vi tillbaka i Stockholm båda två efter turer på olika håll. Jag har varit i Lund och du har varit på
Gotland, just det.
Ja.
I huset där. Det var ju så förunderligt. Alltså, när vi mässades sist så skickade jag en bild på att det liksom singlade snö utanför Gotlandsfärjan i Nynäshamn. Och så kommer man dit och så har det liksom helt konverterat till vår nu.
Ja.
Så det har varit, jag hade helt underbart. Det var liksom, alltså jag kom in i ett sånt lugn att jag var tvungen att så här kolla min puls typ.
Lever jag?
Ja, du vet när man är så här, har jag järnbrist när jag vilar?
Det är så här det känns att inte vara stressad.
Ja, vad gjorde du i Lund?
Jag föreläste på författarskolan.
Mm.
Om mitt skrivande då. Jag kommer att berätta lite mer om det, tänkte jag idag. För det finns mycket att säga om den saken.
Ja, perfekt är det. Ja. Jag tog emot ett boktips från dig. Det var kanske i förra avsnittet, tror jag. Den här detaljerna av Ia Genberg.
Ja, jag pratade om det förra, men jag har också pratat om, jag tipsade om den redan förra sommaren. Men nu pratade jag om den igen.
Ja. Det var superhärligt. Alltså vilken companion att ha på en liten semester, måste jag säga. Jag läste den tillsammans med att jag lyssnade på Eva Dahlgrens Instrumenten. Första...
det är lite samma...
Ja, verkligen. Och verkligen liksom samma grepp. Att det är de här detaljerna man minns. Liksom. Att allt sker inte i en kronologisk ordning. Nu kommer jag...
Just det, minnet kommer och går.
Ja, men precis. Och det var någon fotograf som sa det som tips tidigare till mig. Att så här, försök att, mitt tips till dig är att fota minnen. Inte liksom snygga bilder. Att det är det som gör, som gör liksom, hugger till.
Det är lite det klassiska, så att nya föräldrar har en miljard bilder på deras lilla köttklump till bebis, liksom, som ingen bryr sig om. Men det finns liksom inga bilder på mamma och bebisen, som kanske är det som är mest intressant i efterhand att se. Liksom, det är det barnet vill se, inte en bild på så här en generisk bebis, utan på sin mamma när hon sitter och håller sitt barn. Det finns inga sådana bilder.
Det kanske är det som är som så här, bra konstnärer är, att de ser ur många perspektiv. Liksom.
Ja. Ja, man är inte begränsad av vem som håller kameran. Man kan ju faktiskt måla en selfie på ett annat sätt.
Ja, jag kan citera ur boken lite här på ett ställe som jag fastnade för. Ur de döda synvinkel blir kronologin ointressant. Det enda som räknas är detaljerna. Graden av förtätning, detta hur och vad och allting som har med vem att göra. Så att det,
just det.
Så den var väldigt härlig och det är bra... Ja. Bra, det fick mig att faktiskt liksom börja ta upp dagbokskrivande igen också.
Jaha, oj.
För att
det här är ju ett fint exempel på kulturens bieffekter, svalleffekter, att föda nya idéer.
Ja, men för att det är en som, skriver du dagbok?
Ja, det gör jag fast på datorn nu för tiden. Tidigare skrev jag det mest, men jag har liksom så många olika projekt på gång samtidigt. Jag har liksom minst en roman, ofta flera. Alltså en så här två självbiografiska skrivprojekt som handlar om olika faser av mitt liv. Och sen så det som inte får plats där, det hamnar i dagboken. Så jag har liksom så många olika, om någonting dyker upp. Men för mig, dagboken är mest två saker. Det är terapi när det händer något jobbigt som jag vill bara skriva av mig och skriva ur mig. Mm. Och sen är det en slags så här, manifestation eller bön. Alltså när jag verkligen skriver ner det, jag förtydligar det jag drömmer om, för att förtydliga för mig själv och för universum, så att det här är det jag vill ha. Så att för mig är det två konkreta behov som finns av dagboken.
Det är spännande det där, men jag har verkligen också gått igenom tuffa tider, eller liksom när jag har gått igenom, när jag har skrivit som mest dagbok, då är det när jag har gått igenom någonting tufft liksom. Då har det känts så himla konkret det här att man får ner det på papper och att det då försvinner ur ens system.
Liksom. Ja, som vi pratade om i podden nyligen, alltså mycket att skriva eller att uttrycka eller skapa konst eller någonting är ju faktiskt för att inte behöva tänka på det mer.
Ja, exakt. Ja, men det är så fint att det är liksom, ja, nu finns det där. Nu är det inte i min kropp längre. Nu, alltså rent så här, terapeutiskt hänseende. Precis. Att man kan se på det utifrån också. Och då kan man ju börja liksom tycka synd om sig själv och så där. Oj, finns det någon som skriver så här sorgligt?
Ja. Vi hade möte med Kulturrådet igår för nya lyssnare, så jag är med där i referensgruppen och bestämmer vilka som böcker som ska få skattemedel.
Just det.
Och det är alltid, vi har möte på våren och hösten, har vi möte var sjätte vecka ungefär, så det är ganska så här, man har burit på, läst de här böckerna under sex veckor, så träffas man och liksom pratar igenom allting, och det är nästan lite så här katarsis att man liksom bara river av alla de här böckerna och liksom diskuterar. Och ibland är man inte överens, ibland är man överens. Liksom. Ibland kan det bli lite så här laddade diskussioner för att man är verkligen inte överens. Men ibland är man ju, oftast tycker vi ju samma, men, eller liksom liknande. Mm. Men det är ganska så här, efteråt är man alltid lite så här, liksom, det är lite så, man blir lite trött, men också uppfriskad, för då har man gått igenom en fas och så här, okay, nu har jag läst den här, nu kan jag plocka, så i morse så här, rensade jag ut bland mina böcker och la i olika högar så här, det som jag absolut inte vill behålla, det som jag vill behålla, det som jag kanske tänker mig att någon annan skulle vilja ha, som jag känner och så vidare. Men jag tänkte faktiskt tipsa lite om några böcker här, och jag vill bara förtydliga att jag har inte läst alla de här till Kulturrådet, så att inte folk tror att, för det är ju inte officiellt vilka böcker som läser och inte och sådär. Men så jag vill vara tydlig att det här att jag säger det nu betyder inte att jag har läst dem för Kulturrådet. Jag kan läsa dem för privata, jag kanske inte läst dem alls. Jag vill bara att ni ska veta, kanske någon annan har läst dem och tipsat mig, så jag kommer inte säga det. Men jag vill tipsa om ett gäng nya böcker. Ska jag köra lite tips?
Får jag fråga en grej jag undrar bara? Är det författarna eller förlagen som får skicka in? Eller samlar Kulturrådet in liksom automatiskt?
Nej, det är förlagen som skickar in. Så att det är förlagen som skickar in och söker pengarna. Så att ofta vet författaren inte ens om det själva, att de har fått eller inte fått. Så det är liksom, det är förlagsstöd helt enkelt.
Det är inte som postkodlotteriet liksom.
Att det exakt.
Det var faktiskt parentes. Medan vi var på Gotland så blev det sån här grannyra i Visby. Alltså några grannar vann jättemycket pengar.
Nej, shit!
Ja, det var väldigt märkligt. Och en märklig detalj var att jag är bekant med en som precis har flyttat därifrån.
Aha, från den postkoden.
Ja, exakt. Så att det var lite hemskt. Men att det gav ett nytt perspektiv. Att det inte bara så här, jag bodde där och hade ingen lott. Det var ju synd, för det kan man ju distansiera sig. Men så här, jag bodde där och haft lott i 10 år. Och nu flyttade jag därifrån. Deppigt. Men nu till dina, det märks att vi inte har pratat på länge, för jag har mycket att berätta.
Mycket att säga. Okej, först tänkte jag tipsa om Steve Sem Sandberg, som är ett välkänt namn i Sverige. Väldigt välkänd författare med många böcker bakom sig. Han har skrivit en ny bok som heter Oceanen. Det handlar om filosofen Rousseau. Det är under året 1765, och han är tillbaka i Schweiz efter att han bott i Frankrike. Han har blivit liksom utkastad, för han är alldeles för civilisationskritisk i en väldigt så här religiös tid. Och han bor på en liten ö, och han lever med en kvinna som han inte är gift med. Alltså han är lite så problem, alltså han är rätt så komplicerad person och kanske inte jättesympatisk heller. Men det som är så otroligt bra med den här boken är att den är så fantastiskt bra skriven. Alltså den är, han har ett språk som, jag läste en recension, jag tror det var i Aftonbladet, där de jämförde nästan med att det var okult nästan. Alltså han skrev så fantastiskt bra. Så här, han pratar om, mycket om naturen och så promenerar runt där. Och liksom, naturen vävs in och man känner verkligen den här lite fuktiga, varma miljön på den här ön. Alltså han bara har ett språk. Så att även om man inte läser hela boken så kan jag tipsa om att plocka upp boken och bara titta lite på hur han skriver. För jag tycker det är väldigt inspirerande och han vet vad han håller på med.
Oh, wow.
En annan bok som jag av något då, tyngre kanske, men inte så lätt sammanslaget, men väldigt värt att läsa, är en författare som heter Marlene van Niekerk. Och hon är en sydafrikansk författare och hon är känd för en bok som heter Agathe med 2 A på svenska. Hennes debutbok har kommit på svenska nu, den heter Triumf. Och Triumf är namnet på ett område i Sydafrika som tidigare har varit ett område för svarta men som blöjdes ner för att ge plats åt vita och framförallt fattiga vita. Och vi befinner oss i Johannesburg 1994, precis där vid ANC och Nelson Mandela och allt där. Mm. Och boken utspelas under det året och den också skriven under det året, så hon har skrivit den i stunden, liksom. Okay. Den här motsättningen mellan svarta och vita, och det finns liksom vita nazister som drar åt ett håll och så de svarta som har varit förtryckta som vill bli fria och sådär.
Vadå, alltså hon skrev den då men har sparat den till nu?
Ja, den har inte kommit på svenska för nu. Den kom ut var den väldigt omtalad liksom i andra delar av världen, men på svenska har den inte kommit. Smart, men den är ju lite av en tegelsten. Ja, nej, men det var inte alls tydligt av mig, men den är liksom sådär 600 sidor, så att den är liksom, det är lite att bita i, men, och jag måste säga att det tog mig lite stund att komma in i det, men ett tips är att det finns en ordlista längst bak, för det är ganska många begrepp som jag inte kände till, alltså som olika uttryck för slang eller nedsättande ord, folk och grupper och sådär. Men man väl har liksom greppat de här basic uttrycken och förstått vilka människor som det handlar om, så är den helt, den är fantastisk. Alltså den är otroligt, en pärla verkligen. Så att om man vågar ge sig på den så är det väldigt, ja, det lönar sig. Alltså det handlar om 4 personer och jag bara så här, det är mycket incest. Och jag förstår att det här låter väldigt skrämmande, men på något sätt så köper man den här konstellationen av de här extremt fattiga white trash-människorna som det handlar om, som har ihop en familjekonstellation som är helt absurd. Men det är också lite så allegoriskt, alltså en allegori eller en symbol för Sydafrika och det här sjuka systemet. Så att det finns flera lager i det, men ja, om man vill ge sig på någonting lite tyngre och spännande och lära sig om Sydafrikas historia, så tycker jag att den här boken är helt fantastisk, verkligen.
Ja, det där är så, det är så spännande att dyka tillbaka i den tiden, för att så här, sen dess har ju apartheid verkligen fått ett bad name, eller vad man säger. Man använde apartheid med all rätt som ett negativt, liksom, med negativ syftning när man liksom beskriver ett system idag.
Ja.
Men där var det ju bara namnet på det systemet. Alltså liksom, det samhället var ju liksom så genomrasistiskt att det bara så här, ja men vi har apartheid. Det var liksom, we invented that, typ.
Vi delar apart. Sen, om man stannar kvar lite i Afrika och vill läsa om en annan del av Afrika, så finns det en helt otrolig bok som heter Barfota kvinnan, som handlar om Rwanda och folkmordet där. Jag finner lite upplyftande läsning som ni hör, men på den här boken, alltså visst, det är fruktansvärt, man får väldigt tidigt då påminnas om hur författaren, jag förstår att den är självbiografisk, boken. Författaren heter, nu får du ursäkta mitt uttal, Scholastique Mukasonga heter författaren, och hon har då växt upp i Rwanda och bor numera i Frankrike. Och redan tidigt i boken, det är en tunn liten bok på 100 sidor, så den här är lite mer, den är väldigt lättläst skulle jag säga. Den här kan man läsa på en eftermiddag, eller på ett café. Och den börjar med att man får reda på att morden och familjen kommer att dö i det här folkmordet. Så att det börjar ganska hemskt. Men sen så går det in liksom i så här, den här lilla, jag tror det är på 60-talet i Rwanda, och så får man följa hur folk levde, de här olika folkgrupperna som är fördrivna då, ställs mot varandra, det är ju tutsier och liksom, det är olika grupper. Att få komma in i den här världen som antagligen aldrig har skrivits ner och kanske aldrig kommer skrivas ner, för det här är kanske en av de få vittnesmål som finns, för det är ju folkslag som har liksom mördats. Så att det blir som ett vittnesmål om en död kultur på ett sätt, och man får se hur de lever, hur de odlar, vad de äter. Och hon skriver på ett sätt som är så här väldigt enkelt, men man bara kommer in i det. Jag vill verkligen tipsa om den här lilla korta boken som man kan läsa och bli väldigt, väldigt, väldigt allmänbildad om Rwanda plötsligt. På en timme kan du veta allt om Rwanda. Så jag vill, inte allt, men mycket om den här perioden. Så att jag vill verkligen slå ett litet slag för den här lilla pärlan, som sagt. En annan bok som jag, två böcker som jag ser fram emot att läsa nu, som jag har lagt högt i min hög. Den ena boken översatt av Helena Fagertun, som är med i gruppen med mig, så den har vi inte läst.
Nej.
Men jag vill väldigt gärna läsa den. Och det är av en författare som heter Kate Zambrino, som jag har läst, jag tror alla hennes böcker faktiskt nu, eller de flesta av hennes böcker i alla fall. Boken heter Drift och kom ut på Elleströms nyligen. Och Kate Zambrino är liksom ganska så här hypad amerikansk författare. Hon är född 77. Hon har kallats för den lyriska essäns mästare. Hon skriver ofta ganska så här, utgår ofta från lite självbiografiskt tilltal, och så går hon in liksom i någon slags lyrisk essä, väl en bra beskrivning. Hennes bok Hjältinnor kom på svenska 2016, men då hade jag redan läst den, så jag tror jag läste den på engelska någon gång 2010 kanske, eller sånt där. Och det är också Helena Fagertun som har översatt Hjältinnor och Green Girl, som också finns på svenska. Den hade jag läst också på engelska. Men Hjältinnor handlar om olika kvinnor till olika kända män. Och bland annat June Mansfield, som jag skriver om i min bok, finns med i den här boken.
Ja.
Hon nämner henne. Så att hon tar upp lite det här fenomenet som jag också är väldigt intresserad av, så här med kvinnor, kända kvinnor till geniförklarade män. Och hon lever själv så här, hennes man har fått något jobb på universitetet, så hon sitter hemma och liksom är en av de här fruarna plötsligt. Men den här boken heter Drift, och jag har inte läst den ännu, men den ska handla om skrivkramp. Så jag tyckte det var ett ämne som tilltalade mig väldigt mycket.
Svårt att dokumentera en sån känsla på något vis.
Ja, exakt. Jag blev så himla nyfiken på bara första meningen här på baksidan. Berättar jaget i drift och svårt att fokusera. Deadline för romanen har hon fått pengar för att passerat, men skrivandet går trögt. Jag tänkte jag skulle få känna mig lite...
lite snabb.
Överlägsen.
Ja, det är som en så här John Cage-stycke om liksom 12 timmar silence, typ.
Ja, exakt. Ja. Exakt så. Ja, det var några tips. En annan liten avslutande tips som är lite mer... Jag skulle säga att den här boken är lite mer unga vuxna egentligen.
Ja.
Men den har lanserats som en vuxenbok. Heter Tonårspar har kul på allmän plats. Den är skriven av Aravind Jayan. Han är en ung, född 95, en ung indisk författare. 94 född. Och den handlar om en ung kille som vars, typ 20-talen, som är vars brorsa och hans tjej blir påkomna med att ha sex på allmän plats och filmade och läggs ut på internet och det blir viralt. Och den här, så får han liksom hantera det här då, den här ganska gammaldags indiska familjerna ska hantera det och vill, de ska tvingas gifta sig och de vill inte gifta sig. Och så här. Det är lite så här, konflikter mellan nya och gamla Indien. Liksom.
Ja.
Jag tycker den är bra, men det är inte så att jag bara såhär, oh my god, det här var... Nej. Den var helt okej. Men jag vill en tips om den, för jag tror att det kan vara kul för lite yngre läsare. Alltså den är lite så... Glömmer typ J.D. Salinger, alltså liksom Räddaren nöden. Så är det lite så här en indisk take på det där. Så att för lite yngre läsare runt 20, så där, då kan den här vara ett kul tips. Så det här är lite, nu fick jag lite blandade tips här för lite olika människor och åldrar.
Gud, jag känner att den kommer nu, den här väggen av liksom nya romaner där så här TikTok och virala filmer och sånt där kommer liksom inkluderas. Jag tror aldrig jag har läst en roman i vilken någonting blir viralt. Liksom.
Just det, man kommer inte undan det riktigt ju.
Det kändes väldigt som ett så här White Teeth, Sadie Smith moment. När den kom ut på, vad var det, slutet av 90-talet eller någonting, så var den väldigt så här up to date med den tidens musik och...
Och teknik och sånt.
Ja, den kändes som att man, alltså det var, 2000 kom den. Det var väldigt mycket en så här... en tid, det var mycket stark samtidslitteratur där runt millennieskiftet, och att det gärna skulle så här handla om millennieskiftet och internet och så här, att det liksom kastade om lite nya, lite regler och sånt där, att man typ skrev in sms i romanen, det var ett nytt grepp liksom. Få se vad samtidigt, om det finns några författare som fattar sociala medier, det vet jag inte.
Ett tips då, som jag inte heller hunnit läsa, men som jag också ligger högt i min lista, är ju Jennifer Egan, den amerikanska, väldigt uppskattade och hypade författaren. Hon är i 50-årsåldern nu, men hon har skrivit flera böcker som får mycket uppmärksamhet. Den nya bok heter Socker... vad heter det nu då? Sockerhuset. Sockerhuset. Och jag har hört, jag vet inte, 5 intervjuer med henne i olika poddar jag lyssnar på. För jag lyssnar mycket på såna amerikanska bokpoddar. Mm. New York Review of Books och New York Times och så vidare. Mm. Och då har hon varit med i flera intervjuer. Inte bara intervjuer, utan också New Yorker också. Då har hon varit med också så här, de har tipsat om henne och pratat med hennes bok. Så de har intervjuat henne. Så jag har hört så mycket om den här boken. Så jag har tänkt läsa den länge. Och nu kommer den på svenska på Bonniers. Och grejen är att den är... Hon har mycket den här, att hon blandar liksom alla möjliga format. Så det är lite bra, hon är ett bra exempel på det där. Någon som vågar ta ut svängarna och blanda lite.
Vad kul! Men den vill jag läsa.
Men den... Ja, den skulle du gilla faktiskt. Men den uppföljare till hennes förra bok som också handlade om... Det är liksom en lite löst baserad uppföljare på hennes förra, men man kan läsa dem separat också. Det handlar om en kille som uppfinner en ny app som är så här, typ Facebook, fast ännu mer... Man går in i hans hjärna och kan läsa av hur folk tänker i hjärnan. Typ. Så det är lite spejsat och humoristiskt. Men det finns ju en gammal tradition av att skriva brevromaner som har funnits liksom, nästan så länge romanerna har funnits. Men ja, den har ju hottats upp lite nu med, som du säger, med sms och mejl och lite sådana här blandade... Nej, men en intressant grej tycker jag är att när jag ville växa upp och ville bli författare när jag var i tonåren, då var jag ändå författare någonting coolt och en del av populärkulturen. Så att det fanns ändå en slags idé om att författaren var en så här intressant och cool person. Den har ju lite försvunnit, tyvärr. Alltså, precis i takt med att jag äntligen fick ut min bok, då är liksom ingen som bryr sig om författare längre. Lite så tycker jag faktiskt det känns. Och jag tror att, tänk dig typ så, när The Smiths var stora. Mm. Då var det som att alla liksom sökte sig, alla som var coola, karismatiska, intressanta, musikaliskt intresserade människorna sökte sig, eller inte alla, men en viss kategori i alla fall, vita ungdomar i Europa. Alltså så här, det fanns en viss kategori av människor som sökte sig till exakt den där indie-soundet. Mm. Och där befann sig de mest intressanta personerna i den demografin, då får man säga.
Yeah.
Medan nu kanske de personerna hade sökt sig till något helt annat. De kanske har startups, eller de kanske har... någon annan typ av verksamhet. Alltså, och de som kanske tidigare då var den coolaste, intressantaste personen i den här demografin sökte sig till bli författare. De kanske nu jobbar med, jag vet inte, tech eller liksom marknadsföring. För att det är ju inte lika hett längre på samma sätt och det finns inte samma karriärmöjligheter. Och så att om man är en driven, smart, karismatisk person, då kanske man söker sig till lite mer aktuella.
Ja.
Romankonsten har blivit lite anakronistiskt nästan. Att så, aha, det är liksom... Det är inte det som folk ser upp till på samma sätt som det var när jag växte upp.
Nej. Och
eller vad tror du?
Ja, och man vet ju inte riktigt heller var man slutar någonstans. Det slår mig nu att så här, om man vill till exempel syssla med film i framtiden, alltså storbudgetfilm, då tror jag att det man ska fokusera på att lära sig, det är tv-spel. Och tv-spelskultur. Mm. För att i år har ju det liksom... Med den här serien The Last of Us på HBO. Som ju härstammar från ett PlayStation-spel. Och den här senare Super Mario-filmen. Som nu har liksom blivit den mest inkomstbringande animerade filmen någonsin. Så kommer det kommer ju liksom bara eskalera det här med liksom...
Och det, jag vet, nya superhjältefilmerna är tv-spelsfilmerna.
Exakt, så att där har man ju liksom... Och det är väldigt svårt att kasta sig in i sån storytelling och de karaktärerna om man inte har spelat tv-spel, tänker jag.
Ja, intressant.
Mm. Ja, så att
det är en jättebra spaning.
Det borde man verkligen... Och det kan ju ta sig... Alltså, Man tänker kanske att så här, ja, men det är actionspel, då blir det actionfilm. Eller det är en cartoony tv-spel, då blir det en barnanimerad film. Men de håller på med så enormt mycket crossover och så där. Till exempel så finns det finns ett PlayStation-spel som heter Gran Turismo. Som är ett så här bilsimulator, man racing och sånt där som har funnits i några decennier. Och där är... Den håller på att filmatiseras nu. Och där är storyn att en ung fattig kille har inte råd att bli tävlingsförare. Så att han blir jättebra på Gran Turismo istället. Och sen så plockas han upp av ett garage och så här vinner tävlingen typ. En så här, och det är baserat på en verklig historia. Att man liksom, den här simulatorn är så nära att köra verklig bil att man kan bli bra på att köra racingbil genom att spela det. Och det är en ganska bra liksom så här Karate Kid intrig eller så här att den här nobodyn kommer in och slår alla de rika kidsen som hade racing chaufförföräldrar och så där.
Just det.
Nej, men det är lite att så här, nördarna vinner på något vis. Att nu har vi tagit över er...
Tydlig utvecklingsbåge.
Ja, att vi har tagit över er filmindustri nu. För att det är ofta liksom samma effektskapare, samma manusförfattare. Att de tar med sig så här, tv-spelsbransch folk in. Det är inte att det hamnar hos en massa... Liksom, ja, det hamnar i filmstudios såklart också. Men det är inte de traditionella... Liksom, manusförfattarna för film eller karaktärsutvecklarna eller liksom att man säljer en pitch till ett filmbolag, utan det går liksom via de som har uppfunnit tv-spel istället.
Nej, men alltså vad kulturen lägger sin spotlight, det ändras ju hela tiden. Som sagt, för 30 år sedan var det typ The Smiths liknande indieband. Sen var det liksom rap. Det var med Lil Wayne och när Nicki Minaj kom, det var plötsligt kvinnliga rappare. Sen har vi hela den här Kardashian-kulten som jag inte är så förtjust i, se tidigare avsnitt. Jag fick så mycket hat-mail efter det där.
Spännande, kändis.
Nej, inte mycket, men jag fick två. Men väldigt upprörda mail från människor, för jag tycker att Kardashian inte har fört med sig någonting positivt överhuvudtaget faktiskt. Nej. Och då kommer folk, men de är kvinnliga entreprenörer. Jag bara, ja, som säljer saker som förstör planeten. Alltså de tillför ju fortfarande ingenting. Alltså, vad har de gjort som faktiskt tillför någonting till planeten och inte tar från planeten, om förstår. Men de får människor att må dåligt av sitt utseende och de försöker sälja saker som förstör planeten, gjorda av textilgifter med underbetalda människor. Okej, grattis. Ja. I alla fall. Men intressant det här du säger, för att då har det ju varit olika, ja men så har vi liksom, när det var fortfarande så här indie-filmtiden fanns, nu är det ju bara super-blockbusters och typ jättelågbudgetfilmer. Innan fanns det ju mellanskikt där, så här 10 miljoners filmer, nu finns det bara 100 miljoners filmer eller 1 miljoners filmer. Och nu då, som du säger, kanske det är tv-spelsbranschen som är den hetaste om man ska kolla framåt, och då kan man också fundera på om det är där vi kommer hitta våra nästa stjärnor, så här. Hon skrev det här nya spelet, så att det blir så här den coola personen.
Verkligen.
Det är ju lite intressant att fundera på vad kommer nästa så... För det var så här, Mark Zuckerberg liksom. Då hade vi den här lean in med den här kvinnliga Zuckerberg som skulle feministikonen, och hon kunde göra allt. Och, alltså det finns ju olika personer som poppar upp i vårt medvetande.
Ja, men jag är ju tv-spelsnörd så jag kan ju de här redan. Men liksom alla kommer ju komma ihåg Neil Druckmann, som till exempel har skrivit den här The Last of Us-världen. Inte från att han gjorde världen, utan nu för att den utvecklas till en serie, liksom. Eller... Nej, men det...
Finna var det typ J.R. Tolkien, från bok till film, nu är det så. Från tv-spel till film.
Ja, men precis.
Det blir en annan... Ja. Väldigt intressant att se vad det tar oss. Jag menar, jag som inte ser historia håller på mycket med det. Alltså, jag har så svårt att relatera till de här debatterna när folk bara, åh nej, nu är det eller dem, eller nu är det här och det här. Saker ändrar sig. Alltså, okej, böcker, romaner hade en funktion. Det kanske inte alltid kommer ha samma funktion. Man får leva med det. Alltså, romankonsten har inte funnits för alltid. Det är ny, alltså det har funnits några tusen år. Innan dess fanns det andra berättelser. Alltså, det kommer inte alltid se ut som vi har tänkt oss. Saker ändrar sig.
Nej, jag får ju väldigt såna vibbar med så här AI-revolutionen. Det är många som pratar AI, bla 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 bla, även vi.
Bla bla.
Men om man ska ta en liten sliver av det, så påminner den så himla mycket om vad typ fotografiet var för porträttmålare för 100-150 år sedan.
Just det, ett stort hot mot porträttmålarna.
Ja, precis. Det här är liksom, vad händer med mina 5 arbetsdagar när jag ska måla av den här familjen, när det bara går att ta ett foto. Det skedde nyligen, alltså häromdagen, på den prestigefulla Sony World Photographer Awards. Såg du? Ja, det säger sig själv vad det är för awards. Men det är en årlig fototävling helt enkelt, där vinnaren i år hette Boris Eldagsen, eller Eldagsen kanske. En tysk, hur skulle du uttala det då? Eldagsen.
Oj. Eldagsen. Ja. Nej, nu blir jag jätteförvirrad. Nu säger jag på dansk. Nej, jag vet inte. Usch, nej, jag skäms. Jag kan inte. Ja,
det är okej. Okay. Med ett verk som heter Electricia. Som porträtterar 2 kvinnor ur olika generationer. Och det är taget i samma stil som så här 40-talets familjeporträtt. Så liksom svartvitt och gammalt och grungigt och sådär. Och sen efter den har vunnit så avslöjade ju han att det är så här, ja, den här är ju genererad med AI, så att jag härmed diskvalificerar jag mig själv från den här tävlingen.
Oj.
Men jag ville se om, för att ni märker ju, för den ser väldigt AI-ig ut liksom, om man ser på liksom textur och komposition och så här. Jag ska visa dig sen och lägga upp att han ville liksom lyfta diskussionen, är vi beredda som fotobransch att släppa in AI liksom? Han vill, är vi beredda på vad det här, och uppenbarligen inte, eftersom vi inte kunde se skillnad på den, eller liksom, ja, den
ja verkligen,
den ändå var den bästa av dem. Så att det, man måste ju liksom in med diskussion hela tiden, så här, vad ska vi ha det till med allting. Ett annat exempel som kom upp igår, som jag har lyssnat på ganska många gånger, en låt från en ny artist som heter Ghostwriter. Låten heter Heart on My Sleeve. Man kan hitta den på Spotify. Jag kan spela lite av den här också. Det är tydligen en AI-genererad duett mellan The Weeknd och Drake, som liksom låter så, och låten handlar om att de båda är olyckligt kära i Shakira och vill göra grejer för att impa på henne. Så det är väldigt, väldigt gulligt. Och Drake ska ha sagt så här, we're screwed now, eller någonting sånt där. För att det här är så... Det knäppa är att det är så här, produktionen är liksom, den är så simplistisk att den men den liknar jättemycket annan kontemporär hiphop som är liksom så här ner ton, eller vad heter det, minimalistisk trap liksom. Att jag gillar den här låten lika mycket som en liksom riktig release, vilket är skitkonstigt. Och det enda, alltså jag kan tänka mig att det här är ett kul party PR-trick från de här, att det verkligen är de liksom som gör den här. Och jag kan på några sätt så avslöjar den sig om att den är lite självmedveten, för att den använder till exempel vissa grejer lite för att göra lite överdrivet dåligt, om man säger.
Alltså, så du tror att det här inte är en AI? Du tror att det här är...
Jag tror att det här är Drake och Weeknd. Liksom.
Okay.
Men det festliga med det då är att då uppenbarligen så spelar det ingen roll om det är de på riktigt eller inte. Alltså jag är mycket roligare åt den här låten än jag skulle ha av en officiell release mellan dem.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Nej, men alltså, det har varit sån slippery slope så länge. Hade vi hoppat direkt från så här analogt fotografi till det här, eller från analoga inspelningar till det här, då hade man såklart tyckt det var jättekonstigt. Men det har ju varit en, ja,
där hade vi ju Weird Al Yankovic, eller liksom imitatörer. De är ju...
Ja, men inte bara det, utan också vi hade ju så här autotune och i foto, Photoshop. Så vi har vant oss vid att bilder är inte vad vi tror. Att man kan rita bilder under lång tid. Ja. Och samma sak med musik. Att vi så här, vem sjung, hur vet vi egentligen hur folk sjunger? De sjunger med autotune och sjunger med fejkade röster. Och sjunger, man skruvar upp och ner och hit och dit. Alltså gränsen mellan det till AI är ju egentligen en fin gräns. Nu kan ju till och med AI själva hitta på, alltså, göra röstimitationer har ju kommit nu. Det var ju snack om att man kan göra film nu. Och det tycker jag också är jätteintressant. Vi kommer ju se långfilmer snart som är gjorda med AI, liksom helt nollbudget i princip, ja, vilket är intressant för att film är ju den dyraste av alla de populära konstformerna får man väl ändå säga, om man tar en jättedyr teater- eller operaproduktion, men generellt är ju film otroligt dyrt för det är så mycket, alltså det är så många saker som ska kombineras, det är mänskliga variabler, det är skådespelare, det är liksom statister och det är film, alltså det är så många faktorer och smink och liksom allt ska klaffa det här ögonblicket för att få till det här shotet liksom. Och kan man då göra det med AI, det kommer ju vara så, plötsligt kan man ju få, kreativiteten kan få en frihet. Det är ju hemskt att folk blir arbetslösa och att vi kanske, allt det här som händer, men det intressanta med det är ju att plötsligt kan ju, man kan faktiskt uppfylla sin kreativa idé utan att ha 100 miljoner i bagaget. Så vi kommer ju kanske se mycket intressanta filmer som kommer av folk som är begåvade kreatörer och regissörer som bara inte haft fått ekonomiska möjligheter att göra film tidigare.
Nej, men jag tror att när man, alltså när vi lär oss att liksom tämja det, jag pratade med en massa musikproducenter här också som liksom, det här är en daglig grej som
just
till exempel,
det, som befinner dig mitt i studion.
Ja, och vi tror att så här, Epidemic Sound och sådana som har liksom stora slarvig musik, om man får uttrycka det snällt, att det ligger liksom i farozonen först. Att,
just det, ja.
Att det kommer liksom, jag tror att man kommer kunna så här, att det färdiga verket kommer ha mycket mer ett spann som slutprodukt. Att så här, vill du ha den här låten, fast du kan dra i de här reglerna för att få en lite mer happy, lite mer dansant, lite mer ballad. Mm. Alltså att man utgår från en deg liksom. Och sen så får man bara göra de sista grejerna själv. Så här, om man är typ ett så här reklamfilmsbolag eller någonting som ska beställa en låt, då har man ofta så här, det brukar bli en mardröm för att man får göra ungefär 30 olika ändringar. För att de liksom klipper om filmen och de kan inte uttrycka exakt vad de vill. Liksom. Och där kan jag tänka mig att liksom, en liten AI-regel på slutet. Så att bara, här har du 10 varianter, ta den som du menar. Så här. Men till det, att nu använder ju vi bara AI som ett stort begrepp liksom. Som att
det är sant.
Vår uppfattning är ju att det är liksom, det är en AI. Men framtiden, de här ljudimitationerna, det kommer ju vara en Drake-AI liksom. Och så kommer det vara en ballad-AI. Alltså man får ju konstruera en AI för varje grej.
I alla fall en för musik och en för film till exempel. Och en för, alltså tydligt så, olika kategorier. Som vi har Photoshop, som vi har ju ett begrepp för det. Och det skiljer ju sig från ljudprogram, fast
ja,
det
är
rätt likt. Men,
Men det var alltså en så här tidig användare av de här röstimitationerna är ju David Guetta. Han gjorde ju en så här nattklubbspelning för några veckor sedan där han hade skapat en Eminem-vers på ett dropp. Liksom. Så han är den första liksom internationella officiella artisten som så här snor någon annans röst för sitt så här, som inte är en sampling men som är liksom utstuderat, ja men det kan bara vara Eminem liksom, alla får den associationen. Och där då kom det upp en så här läbbig debatt för att i de här stora, alltså stora artisters skivkontrakt så är det så här, ja, men Universal Music eller de andra major labelarna har inte bara rätt till det den här artisten ger ut, utan the likeness of the artist. Alltså att de har liksom, man får inte släppa.
Det kanske är bra nu då.
Ja, men exakt. Nej, men så här, man får inte, vad jag förstår så får man inte släppa en Eminem-imitationsplatta utan att få rätt till det liksom. Och det
kanske är tur nu då när AI-grejen börjar komma att man faktiskt har safeat upp där.
Ja, men kanske inte så tur för Eminem, för att det de skriver är att de kan ju liksom släppa musik med en AI-generator, AI M&M-generator. Och så behövs inte artisten i slutändan. Liksom. Du kan gå ut och... Vi har 10 M&M's som åker ut och gör turnéer. Liksom, som så här kanadensiska hockeylaget. Och sen så skapar vi musiken med en generator som rappar ännu snabbare. Här men på vårt kontor. Gud. Jag vet inte.
Men jag tänker, ja, men rent generellt i det här skedet befinner oss nu. Då, jag vet att det är många som är oroliga, särskilt illustratörer och sånt. De sitter ju väldigt... har ju redan utsatt för situation med väldigt dåligt betalt och sådär. Så det här kommer ju lite så spiken i kisten känsla för många, tror jag. Jag känner mycket folk som håller på med illustration och de har ju redan, kämpar ju redan liksom på. Och jag tänker att och det kanske kommer bli svårt, för där har man ju kommit ganska långt just. Så det kommer säkert bli en utmaning. Men de som har en egen utpräglad stil och de som har ett namn, de kommer ju oftast klara sig. Och jag tänker att det kommer vara lite så generellt att dels kommer vi fortfarande behöva kurering. Alltså de som har en blick och en uppfattning och kan se saker klart. Och liksom komma utifrån och hjälpa till. För det kommer ju så otroliga mängder nu av material. Och då blir det ännu större krav på folk som kan hjälpa oss att välja ut och sålla bland det här. Så det är ju en faktor. Men en annan faktor tänker jag också att de som är väldigt, väldigt exceptionellt duktiga, alltså det kommer alltid behövas de som är proffs och som har den här speciella talangen. Och inte annat tror jag vi har ett behov som sociala varelser att ha människor att se upp till. Jag tror att vi kommer behöva dem där. Så att jag tänker i det här skedet nu så tror jag mest är de som är så halvbra eller så, gör lite så här billigt snabb version av grejer. De sitter ju mest i båten i alla kategorier egentligen. Om foto, illustration, musik, text.
Ja.
Alla, så, och även i vanliga yrken. Alltså då, om man är liksom lite halvbra på sitt jobb, då sitter man då mer på botten än om man är liksom superexpert. Men vem vet, vi ska inte...
Ja, men det är också att det är så här, om man är en beställare som sitter på väldigt höga hästar eller mycket pengar, så gillar man ju, som du säger, att frottera sig med den bästa kreatören. Liksom.
Ja,
att det finns ju en apropå att vara imponerad. Att
det är sant.
Jag vill ju hellre att du skriver mitt personporträtt i mitt nästa pressutskick en liksom robot för att komma närmare dig.
Ja, exakt, och det här tar mig faktiskt lite in på ämnet som jag ville prata om idag. Lite sent i avsnittet så kommer dagens ämne för mig.
Ja,
och det är ju då att jag har varit i Lund och pratat på Författarskolan.
Just det.
Och jag har tänkt otroligt mycket på det här värdet av att träffa människor i verkligheten. Ända sedan min bok släpptes, det var i oktober 2020, alltså min första roman då. Och då har jag verkligen känt så här, hur viktigt det är, för det var ju under pandemin, att få träffa människor, att få vara i samma rum som människor. Och jag har ju i princip inte gjort ett nästa samtal i Stockholm om min bok, utom då det jag arrangerat själv, för min releasefest som jag arrangerade själv. Och jag har verkligen saknat det och känt att det har varit så himla kul att få träffa människor, både läsare och de framtida läsare. Yeah. De samtalen jag har gjort som var, eller det enda samtalet som har varit för en stor publik, det var ju i Umeå på Litfest. Och det var ju, alltså det var det bästa jag har varit med i mitt liv. Alltså jag känner mig så lycklig och levande och bara såhär, åh, nu är jag mitt esse. Folk skrattar åt mig och jag pratade om min bok och jag kände att det här, nu har jag koll på läget. Och så här, det är en så otroligt bra känsla. Ja. Och jag fick en liten... vibb av det där nu när jag var då i Lund. Det var ganska mycket folk faktiskt. Jag trodde bara det skulle vara så här 15 stycken, men det var faktiskt nästan säkert 40 pers. Och då är det båda klasserna. Det finns två klasser, år ett och år två. År två är liksom ett projektår för de som skriver på ett projekt, alltså en bok eller så. Eller en diktsamling kanske. Ja. En novellsamling. Och år ett är då mer grundläggande. Och det krävs viss livs- och arbetslivserfarenhet innan man börjar på den här utbildningen. Så de flesta är ju inte 19, utan de flesta är ju lite äldre. Jag tror faktiskt snittåldern var nästan 30-35. Det var ganska många som var lite äldre. Alltså väldigt skön blandning av folk, tycker jag. En behaglig blandning. Inte så bara unga vuxna som tycker att de är otroligt smarta och begåvade och inte har blivit ödmjukade av livet ännu. Jag har själv varit där, så jag kan säga det med... Jag har tolkningsföreträde. Men folk som har fått lite smällar av livet, mig inkluderad då. Så det var en ganska skön samling människor, var min uppfattning av min korta lilla session där. Jag var där i 2x45, alltså 2 timmar, men jag pratade i 2x45 minuter.
Aha.
Och då fick jag i uppdrag att berätta om mig och mitt skrivande och min bok och sådär. Och då valde jag att, för det första var det jättehalt att komma ner till Lund, vill jag bara säga. För att det var ju otroligt fint vårväder och jag åkte tåget ner och sen så bodde jag på hotell en natt och han träffade någon bekanta. Och blommorna blommade i, utanför husen, och det var de här blå havet och blå blommor utanför universitetsområdet, och det var jättefint och vackert. Jag älskar ju Lund, så att det var underbart för mig.
Ja.
Och var där. Men så kom jag då in, jag var ju lite, inte nervös faktiskt, jag kände mig ändå rätt så trygg, men det är alltid jobbigt och väldigt intensivt. Man är väldigt sårbar när man står där framme och ska berätta om sig själv inför så många människor som kanske själva är i en process av att de vill någonting, vill komma någonstans. Och så här. Det är ju väldigt speciell, intensiv energi. Liksom.
här är måttstocken, det är jag. Det är så här bra jag känner.
Nej, gud, nej. Vill inte som jag. Men mer liksom så här att alla är väldigt så här råa liksom, i sin energi på något sätt. Ja. Det är inte så här... Förstår du vad jag menar? Inte så här trötta verkligen. Människor som är klara med livet. Utan här människor som är precis här. Åh, jag höll precis på att klara med utbildningen. Vad ska jag göra sen? Kommer jag få ut min bok? Hjälp mig liksom. Och jag är likadan. Jag är ju inte heller klar. Jag också hoppas ju att min nästa bok ska få mer framgångar. Och, alltså man är lite, alla är lite i samma situation. Man är lite så här, oj, vi vill någonting just nu. Mm. Och låt oss hjälpas åt. Så kände i alla fall jag det för mitt håll då. Men... för att ge lite perspektiv, för jag tänker att många, ofta när det kommer såna här föreläsare, författare, så är det ju säkert folk som är väldigt framgångsrika på olika sätt. Och istället för att jag kommer där bara, ja, min bok har sålt 16 miljoner böcker i 30 länder, bli som mig. Alltså, det är klart att det är inspirerande och kul, och jag gläds verkligen åt dem som det går bra åt. Men, som förtjänar det, såklart. Men, det är ju också lite så stort avstånd då, om man befinner sig på en plats där man själv kanske inte ens vet om man kommer få sina dikter utgivna eller vad man kan vara. Så att det kanske är mer tillgängligt att få se hur det faktiskt kanske är i verkligheten för de flesta författarna. Och jag som sitter där med i kulturrådet, jag får ju inblick i nästan all samtida skönlitteratur med litterära ambitioner som ges ut. Så jag ser ju ganska tydligt hur saker ser ut. Mm. Och det är ju svårt. Alltså det, allting är inte bra. Och det är ju svårt att skriva en bra bok. Ja. Och det är ju svårt att komma fram, framförallt. Även om man skriver en bra bok är det svårt att komma fram genom bruset. Det är väldigt ojämnt vilka som får uppmärksamhet och inte. Och det är inte alltid kvaliteten som avgör vilka som får vara med och sådär.
Nej.
Så att jag vet ju precis hur svårt det här är och liksom... ja. Så det är så många olika saker som ska klaffa för att det ska vara både en bra bok och hitta rätt publik och få vara med i media och sen få en större publik och så vidare. Ja, men som vi såg med Ia Jenbergs bok, att hon skrev 4 böcker och det var den fjärde bara slog av någon konstig anledning som ingen vet. Liksom. Mm. Och de andra inte alls fått den uppmärksamheten. I alla fall, så då så pratade de mer om förra avsnittet, för om man vill lyssna mer på det. I alla fall, så jag började berätta lite om mina motgångar. Eller, egentligen, jag berättade bara min väg till min roman. Vilket i princip är en berättelse om motgångar. Det finns inte så jättemycket positiva händelser på vägen. Utan det är väldigt mycket så här, jag skrev på en novellsamling som nästan blev antagen. Sen skrev jag på en novell, kort roman som nästan blev antagen. Sen skrev jag på en roman som nästan blev antagen av 3 förlag. Men ingenting hände. Och sen är det så här, sen skrev jag på en annan bok. Och sen blev det ingenting. Och sen så äntligen fick jag min bok antagen. Så det är ju liksom en berättelse. Och så hade jag en litteraturtidskrift som gick back 50 000. Och så det är liksom, det är ju inte så att jag vill berätta om motgången. Men ska jag berätta en ärlig version av hur jag hamnade här så kommer det vara liksom, innefatta ganska mycket motgångar. Och det är ingenting som jag tycker att jag stoltserar med eller som jag är så här, synd om mig. Utan jag vill mer bevisa att det kommer inte vara lätt. Men det är möjligt om du har det som krävs. Liksom. Staminan eller liksom begåvningen eller vad det nu kan vara. Eller budskapet där du vill komma ut med. Då kan det hända att det löser sig för dig till slut. Eller så löser det sig första gången. Vad vet jag? Alltså, men jag tror att det är viktigt att se att jag tror det är inspirerande för jag tycker det var mer inspirerande att höra någon som berättar om hur svårt det kan vara och att det faktiskt kan gå till slut än någon som säger att det är jättelätt och det gick första försöket och kul för mig. Liksom. Mm. Det är ju så slumpmässigt. Så att jag valde att gå den långa vägen och berätta den långa versionen av liksom resan. Och jag tyckte i alla fall att jag fick i alla fall lite kommentarer efteråt så att de tyckte det var trevligt att höra och att det var skönt att höra liksom, att man får lite mer, man blir lite mer sårbar när man berättar sin svåra version. Såklart hade det varit jättekul om det fanns en lite finare avslutning. Att jag kunde vara så här, och nu har jag sålt 30 miljoner böcker i 50 böcker. Alltså det hade såklart varit en ännu mer effektiv Hollywood-ending till min lilla dramaturgi, men
and you get nu, a car, and you get a car.
And now reach under your seats. det kanske jag ska börja köra, jag har ju så mycket böcker nu så jag kanske ska kunna börja göra det, att jag börjar skänka random böcker. Nej, men utan att vara sån. Men alltså, det finns ju såklart en liten fin avslutning. Det är ju att jag fick ge ut min bok på ett stort förlag. Det är ju ändå så här, naturkultur. Det var ju ändå, liksom, det, var ju ändå det jag drömde om,
ja,
hela tiden.
Goals.
Men jag vill också förtydliga då för tittarna, för lyssnarna. Och det här vill jag, nu kanske jag förstår att det är ett lite långt avsnitt. Så jag kanske måste runda av här. Men jag vill bara säga att jag träffade Maria Küchen som är författare och kritiker och sådär. Mm. Och tidigare var med i Kulturrådet, så jag kände henne därifrån. Jag träffade henne på morgonen, hon bor i Lund, så vi fikade ihop på morgonen. Och bara umgicks liksom med lilla henne. Och då sa hon en bra grej som jag tog med mig in i samtalet. Och det var att hon undervisade också ibland på att skriva kurser eller handledare och sådär.
Mm.
Och då hade hon varit på en skrivarkurs. Och då var det någon som sa, nej men jag är ju inte här för att bli författare. Och hon bara, nej. Hon bara, nej men om jag går en keramikkurs så betyder inte det att jag vill bli professionell keramiker. Utan jag är ju bara här för att lära mig skriva. Och liksom, ja, fatta hur man skriver. Aha. Och jag tycker det är så himla bra ingång. Alltså, det sa jag också till de här eleverna att oavsett vad som händer, om ni går ett år eller två år här, så att, det är ju inte så att det måste bli en bok, annars är det misslyckande, utan det är också så här, du har förmodligen blivit bättre på att läsa, för du förstår mer hur saker är uppbyggt, en bok är uppbyggd. Du blir kanske bättre på att tänka kring livet liksom, och olika frågor. Men också att jag tycker att förståelse för litteratur, att lära mig om dramaturgi och hur saker hänger ihop, gör mig till en bättre människa. För jag kan liksom se med perspektiv på saker som pågår. Att jag bara, jaha, men det här är en del av den här resan och utmaningen. Som att det är en bok. Precis. Liksom. Så att jag tror det finns otroligt mycket att vinna på att gå en skrivarkurs, även om man inte blir författare. Sen har jag själv aldrig gått en skrivarkurs, så jag är inte den som ska uttala mig. Men jag tror att man ska inte glömma bort att målet är inte bara en produkt som passar in i det här kapitalistiska systemet.
Nej.
Och då avslutade jag också med att säga det, att så här, det blev ganska fint. Det var inte medvetet, men det blev liksom lite fint avrundning där, att jag bara, boken kommer inte att rädda dig. Liksom, för det tror jag att, jag tror att jag ändå alltid har suttit med den här idén, att bara, får jag bara släppa en roman? Om jag bara får komma fram och släppa min roman, då kommer jag äntligen må bra. Jag har aldrig mått så dåligt som de två åren som min bok släpptes. Alltså, jag har aldrig varit så deprimerad och mått så piss. Och det är för att jag tror att innan hade jag någon slags dröm om att men det kommer bli bra en dag. Alltså mitt liv, jag har svårt för olika saker som vi inte behöver gå in på nu, men jag tycker mycket svårt. Men om jag bara släpper en bok, då kommer, liksom, då kommer det lösa sig för mig. Men det gjorde ju inte det.
Nej.
Det kommer inte rädda dig, den här boken. Liksom. Så nu måste jag hitta ett annat sätt att hantera livet och vara i det utan att tänka att det ska lösa sig med något yttre föremål. Och det vill jag också kommunicera till de här människorna. Jag vet inte om de kanske är helt annorlunda för mig, men det kanske finns någon där ute som tänker som jag, att så här, om jag bara får den här, liksom, yes. Mm. Och så tror jag det kan appliceras på mycket i livet. Men om jag träffar bara mitt livskärlek, då kommer allt bli bra. Får jag bara ett till barn, då kommer allt bli bra.
Just det.
Alltså, vi har ju ofta de här grejerna vi hakar upp oss på, men det är ju, tyvärr är det ju sällan. Sen börjar man får Nobelpriset, sen ska man vakna dagen efter och göra frukost. Och
ja, precis. Ja.
Liksom, livet går vidare på något sätt.
Gud, ja. Ja, men vilket bra samtal. Vilken härlig resa till Lund.
Ja.
Jag kan ju avsluta lite med och promota min singel som kommer på fredag.
Men gud vad kul, Pontus.
Så
det ska
roligt.
Du absolut göra.
Du har redan hört den. Det är en låt som jag och min medproducent Kanto, som har gjort musiken och vignetterna i den här
till
podden.
Till vår podcast.
Ja. Mm. Vi slog oss ihop med Lune, alltså Linnea Martinsson.
Som
och
jag
spelade
känner
in,
också.
Ja, och skrev och spelade in en naturig låt nere i den här stora studion, Riksmixningsverket, här i vintras. Jag tror det var november eller december.
Det med alla dyra keyboardarna som du berättade om i podden.
Ja, precis. Som det bara finns ett ex av. Men,
En påkostad inspelning som jag förstår.
Ja, men precis. Det var väldigt, också Kulturrådet som gick in med en slant där.
Aha.
Så det var härligt.
Okay.
Men det är alltså under mitt namn The Color Red, där jag liksom samarbetar med folk som släpper den här. Och, det är liksom, och sen så lät vi Linneas syrra Viola sjunga på den. Så hon gör liksom, hon är the main artist, eller vad man ska säga. Den befinner sig rätt i hennes värld. Och det är en så här ode to, vad säger man på svenska? Ode till våren, kanske.
Jaha, en liten hyllning till våren kanske.
Ja, och det som var så härligt var att när jag var nere på Gotland och det successivt började bli mer och mer vår, så gick jag runt där och lyssnade på den här Eva Dahlgren-biografin där hon berättade om sitt super 8-filmande som är, mm-hmm. är liksom ett av hennes... Och också ett bra så här grej att det är så här, det är inte det hon främst är känd för, men det är det hon nästan jobbar mest med. Liksom.
Oj!
För då visar det sig att alltså alla hennes videos och sådär är ju vrålsnygga. Liksom. Särskilt den här, alltså Vem tänder stjärnorna, när hon och Stellan Skarsgård ner på stranden, den där svartvita, grainiga.
Är det Stellan Skarsgård?
Ja!
Oj, det visste inte jag. Shit, jag måste kolla på den nu. Okay, ja, shit.
Hennes regi till honom var så här, gå runt och var lite Stellan. Vilket jag tycker är gulligt. Det är väldigt mycket... liksom high class konstnär på det. Men hon filmar i det här Super 8-formatet och hon har bland annat gjort allt så här, all Super 8-film i dokumentären om, i filmen om Ingrid Bergman. Vilket jag inte känner till.
Oj.
Alltså alla så här, när de liksom har varit i arkiv och filmat platser och så här, det som är liksom i svartvit där, det är Eva Dahlgren som har gjort. Som gjorde under flera år.
Wow.
Det var ganska ballt. Men då började jag tänka så här. Ja, gud vad det här. Den här nyutsprungna våren. Passar verkligen bra med den här låten som vi ska släppa. Och då fick jag mod till mig. Genom hennes berättelse där. Att det så här, ja, men då får jag väl gå ut och filma det då. Och så gick jag runt.
Nej, vad fint.
Så använde jag liksom bara den här. Så här cinematic modet på min nya iPhone. Som blir skitsnyggt liksom. Och massa vackra naturbilder. Men det roliga var då att du har fotat så här, och jag gick in för det så mycket att jag så här ställde klockan på 6 en morgon för att gå iväg till skogen och fånga så här morgonsolen genom träden och sånt där. Alltså väldigt, väldigt starkt.
Fint.
Och sen så liksom matchade jag det här i huvudet och tog in. Men sen så fick jag, det enda jag missade, för det blev lite molnigt sista dagarna, det var att jag inte fick några flyttfåglar. Jag var tvungen att liksom... Jag ville ha den här våriga... Den känslan. Så det missade jag. Och då fick jag gå ut igår. Här, för jag ska klippa ihop.
AI.
Ja, nej, men det fanns liksom dåligt med stockfoto som jag ville ha. Liksom exakt som jag... Då började
Make
den här...
birds in the style of Pontus the Wolf.
Exakt. Nej, men då hade liksom filmjävulen tagit mig att säga, jag vill ha flyttfåglar på det här speciella sättet. Liksom. Mm-hmm. Då blev jag ju min egen regissör på något vis. Väldigt kravfyllt.
Du blev Eva Dahlgren.
Jag blev Eva Dahlgren, som vi alla vill bli. Mm. Så fick jag gå ut här på Skeppsholmen. För att jag kom hem igår, så ska jag liksom ta den sista scenen. För att himlen här ser likadan ut som på Gotland. Det är ingen som kommer märka skillnad. Men då märkte jag, apropå att jag presenterade mig som iPhone-ornitolog, att det är ett ganska svårt uppdrag att filma flyttfåglar med iPhones. Liksom, A, vart ska jag gå? B, var är de? C, ska jag bara stå här? Och sen när jag liksom slutligen då fick tag på en liten flock som gjorde ett sånt där V, då blev de ju alldeles för små. Liksom. Fast jag hade zoomat in max för... Men det var roligt att det liksom... Jag gick ut och så fick det ta en timme. Där jag bara liksom gick omkring här. På olika gräsmattor med min hund. Så att jag såg ju ut som en dåre liksom. Men jag fick mina flyttfåglar till slut. Så var det med
det. Motsatta vägen. Alla andra går via AI och snabba digitala versioner. Du väljer den dyraste studion. Du väntar på flyttfåglarna.
Ja, men jag blev uppmuntrad av att mina kollegor här säger att det är the shit. Att liksom det är det som kommer efterfrågas. Kunna spela saker på riktigt. Vad vet jag?
Ja, instrument menar du?
Ja, nej, men liksom att det här genuina, okopierbara. Vi får se.
Ja. Ja, och var hittar man den här låten någonstans nu då, Pontus? Nu kastar mig på här på pre-savaren på Spotify. Och
ja, nej, men vi går ut på den låten. Men annars, den heter Saven och mossan. Det är Linnea som skrev den under någon seans uppe i Norrland.
Saven och mossan, och då heter det Color Red featuring Lune, eller?
Ja, det är Viola Martinsson, alltså syran.
Ja, just
Lune
det.
Men det är för att Lune släppte ett eget album om en vecka eller något sånt där. Det fick inte clasha liksom. Men det blir jättebra. Men hon är med på ett otroligt vårskrik som avslutar låten. Så den, lyssna till slutet. Men den kommer även här som vår utgångsmusik.
Lyssna på den och pre-save också Lunes skiva då. Ja. Och kolla in Color Red på Spotify. Du har också väldigt bra playlists där med blandade låtar som kan tipsa alla om att lyssna på om man behöver lite bra musik att lyssna
Vad
på.
Roligt.
Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket för att ni lyssnade på vår podcast. Vi blir Tack. Så glada att ni tipsar en kompis eller vad det är ni är för sociala medier eller vad ni nu håller på med eller ett sms eller bara säger till någon polare på stan. Ja. På Kulturbanan. Vi blir DM-a. Jätteglada. Och
det är jättekul att dela tankar med på Instagram och så vidare.
Ja, skriv till oss. Vi blir jätteglada. Om man lyssnar på någon app där man kan lägga ett betyg. Det betyder jättemycket för oss om man skriver att man gillar den betygen. För då kanske fler hittar den. Om vi får mer interaktioner.
Så att,
tack för att ni lyssnar. Och vi hörs nästa vecka.
Ha det gör vi. Ha det bra, Ida.
Hej då!
Hej då!
Bortom tvivel, ett okänt vatten. Vad finns att hämta ner från himlen? Mörka tankar som mitt i natten. Jag flyter upp och regnar lite grann. Vad den är som blivit kvar. Kan aldrig ta ut ett hav. Lätta fötter, ett öppet sinne kan dra åt vanders helvete heller. Kramar ur dig och alla minnen, vill känna solen klappa kinden. Vad den är som stannar kvar, kan inte lova att det blir bra. Men jag kan till posten och skickat ut en önskan om mera i tredje akten. Och gud, jag somnar, ge mig ett glas med saven och mossan. Vad den är som sviker hjärtat, det är så känna smärta. Morgondimman i hela håret, nu kommer vårens tryck på såren. Smultron och grädde i hela skålen, vill du ha mer, gå ut och plocka. Thank you.
Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.